En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Välkomna till Sillypodden denna torsdag. Makoto Asahara heter jag som sitter här. Med mig från London, Frida Fagerlund. Kul att ha dig tillbaka i Sillypodden.
Ja, kul att vara med dig igen.
Har du varit på någon fotboll? Jag noterade för sig att du var på Sellers Park, va?
Det var jag faktiskt. Och trodde att jag skulle få se en svensk show. Men det blev en Esse och Mateta show istället. Så att en tung kväll för Isak och Kraft. Men nej. Det var rätt så trevlig kväll. Det är ju alltid bra stämning på Sellers Park. Det får man ge dem, Crystal Palace. Och de har ju verkligen fått jubla nu de här senaste veckorna. När de har tagit rätt så tunga segrar. Så att jag är väldigt glad för Palace-supporternas skull.
De spelar ändå väldigt rolig fotboll också. Oliver Glasner verkar ha hittat rätt där.
Ja, men det är ju också när man har en sån spelare som Esse som... Newcastle blev ju på något sätt låsta nere, djupt nere på egen planhalva på den kanten för att Esse är så fruktansvärt oförutsägbar. Han kan ju göra precis vad som helst med bollen och det märktes att Newcastle hade väldigt svårt att hantera honom. Och sen på det då att Mateta är i sitt livsform rent målmässigt så har ju på något sätt Palace äntligen får man säga för att de här spelarna, Esse och Lise framförallt som inledde på bänken, de har ju varit skadade stora delar av säsongen. Och man märker hur mycket de förlitar sig på att de ska vara i slag för att man ska få med sig resultat och faktiskt få in de där viktiga bollarna. Så att, nej, det var en trevlig kväll för Palace del.
Man har verkligen fått liv på Mateta också. Det är någon form av rejäl renässans som har skett där under Glasner och... Ja, som sagt, Palace går bra med efter tränarbytet och tränarbyten ska vi ju prata för det är ju väldigt mycket som har hänt i den svängen sen Sillypodden spelade in senast. Vi kommer in lite på de andra midweek-matcherna i Premier League här också nog längs avsnittets gång. Men vi börjar i, tänkte säga Liverpool, men vi börjar ju egentligen i Rotterdam för det är ju där en viss Arne Slott sitter med en färsk cuptitel i hand, nöjd med den åstadkommit med sitt Feyenoord. Och nu verkar han vara sugen på Liverpool. Och om man ska tro unisona trovärdiga uppgifter så är också Liverpool sugna på att plocka in Arne. Visst är det så, Frida?
Ja, det verkar ju så. Han är ju oerhört respekterad i Holland och Feyenoord och är ju en sån här klubb som har tappat spelare och ändå har de lyckats skörda framgångar. Han lämnade ju aldrig Holland under sin aktiva karriär, men han beskrivs ju som, alltså från sina egna spelardagar då, som en ledare och han spelade som tia främst då. En sån som justerade taktiska aspekter i spelet och man kunde väl se någonstans att här har vi en blivande tränare och så har det ju blivit också. Och hans fotboll passar ju faktiskt Liverpools nuvarande stil. Det finns en rätt så quirky stat, men sen 2021 tror jag det är, så alltså när Slott kom till Feyenoord, så har Feyenoord återerövrat bollen 722 gånger på sista tredjedelen, vilket är mer än något annat lag i Europas topp 5-liga plus Eredivisie. Och tvåa på den listan, det är Liverpool med 706. Så att där kan man ju möjligtvis se då att ja, det här med att Slotts fotboll, att den grundar sig i liksom hög intensitet och aggressivt pressspel, det stämmer ju väldigt mycket överens med Klopps fotboll, även om Slotts fotboll mer inspirerad av Pep Guardiola som är hans stora förebild. Jag vet inte om du minns den här incidenten med Mourinho inför semifinalen mot Roma i Europa League förra året, måste det ha varit 2023. Ja, det var ju när Slott i sann holländsk anda konstaterade att han ogillar Mourinhos fotboll och hellre tittar på Man City eller Napoli. Och Mourinho tog ju inte det här så jättebra. Han skrek ju efter Slott i tunneln efter att Roma hade vunnit den matchen. Just någonting just i stil med, du borde se och spela istället för Napoli. Det är ju klassik. Classic Mourinho. Men han är ju väldigt rak på det sättet, Arne Slott. Han är väldigt holländsk, det här med att man säger vad man tycker och tänker. Men det verkar gå hem i Holland hos både supportrar och media och spelare och sådär. Så att vi får väl se om det går hem i England.
Vi ska komma in lite mer på hans personlighet och sånt också. Men det liksom status som är nu för de som undrar, det är ju att Liverpool då ska vara intresserade. De ska ha tagit kontakt med Arne Slott som också själv är intresserad. De ska ha tagit kontakt med Feyenoord i sin tur nu också, som ju vill ha en transfersumma i och med att Slotts kontrakt går ut 2026. Det finns ingen liksom köpoption eller liksom utköpsklausul i det här avtalet, och de måste förhandla fram någonting, och det rapporteras väl vara runt 10 miljoner euro någonstans i de svängarna som Feyenoord vill ha då. Och Liverpool har väl inte riktigt nått den värderingen än, men uppenbarligen så är de på det och de vill få klart med det så fort som möjligt. Och det här är ju ett namn som har dykt upp efter en lång process där de intervjuat alla möjliga kandidater. Gary O'Neill dök upp en stund. Han var väl aktuell som ny Liverpool-tränare i en timme ungefär, tror jag, innan det dementerades att han skulle bli med. Han ska ha varit på en intervju i alla fall i den här processen. Men de har ju landat i Slott. Och tänkte på det du sa, Frida, om det här med att han hamnade i beef med Mourinho. Att jag såg, det har ju varit mycket klipp som har dykt upp och i sociala medierflödet på Slott som på olika sätt då visar varför han skulle passa Liverpool. Och något där Diego Simeone går in och knuffar på honom efter en match. Och om man liksom lyckas krypa in under skinnet på Diego Simeone, ja, då kan man snacka som tränare.
Ja, det kan man. Problemet är väl egentligen, och detta är väl det enda som gör att jag reserverar mig från att hugga fast att det här skulle potentiellt bli en succé om Slott gick till Liverpool. Det är ju det här att en hel del holländska tränare har försökt i England och misslyckats. Och vi ser att Ten Hag har det svettigt för tillfället. Men, och jag tänker också på det här att jag minns att jag pratade med Jaap Stam om detta, som ju känner engelsk fotboll och den kulturen väldigt, väldigt väl, bättre än många andra. Och den är ju så olik den holländska, alltså inte bara fotbollsmässigt utan hur man kommunicerar, och Ten Hags sätt att vara på har ju inte riktigt gått hem här. Det är ju många som tycker att han är alldeles för direkt och rak, och det är ju så holländare är oftast. Vi vet Van Gaal, han är ju en karaktär i sig, men det verkar ju ändå som att Slott är lite annorlunda ändå. Visst, han har den här sidan till sig att han är rak och ärlig, men som sagt, han verkar vara omtyckt på ett sätt som Ten Hag inte är. Så det får ju en att tro att han är kanske ändå lite mer som Klopp på det viset, att han kan ena ett lag, han kan ena en stad, och det är precis det Liverpool är ute efter.
Ja, sen har han ju väldigt bra track record av att lyckas med små medel. För Feyenoord har inte lagt några stora summor på spelarna som var grundbultarna i hans titelvinnande lag i ligan förra säsongen.
Nej, det var, vad var det? 30 miljoner euro? Det var ju något
ja, sensationellt. De hade inte köpt en spelare för över 8 miljoner euro, tror jag. Så att, och det är jämfört då med Ajax och PSV som lägger betydligt mycket mer pengar på sina stjärnvärvningar. Så har ju Arne Slott använt väldigt mycket blygsamma resurser, vilket såklart FSG tittar på. Då behöver vi inte lägga så mycket pengar på spelare om man kan göra det. Så det passar ju såklart. Sen, det enda jag tänker lite är väl också, förutom det uppenbara faktumet som du nämnde, Frida, att nederländska tränare inte alltid har lyckats. Ten Hag hade ju faktiskt bättre resultat med Ajax än vad Slott någonsin har haft i Eredivisie, det ska vi komma ihåg. Men det är ju att det finns väldigt mycket som blir då att efterlikna Klopps segerrecept. Att du ska ha den här höga pressen på det här sättet och volley åt rörövringarna högt upp i banan. Du ska kunna göra det med små medel. Du ska vara rakt på sak, vilket verkligen Jürgen Klopp också är som person och karaktär. Så att det är ju en farozon att du försöker efterlikna segerreceptet Klopp hade för mycket när du rekryterar nästa tränare istället för att hitta en tränare som kanske sätter en helt annan prägel på det. Men ja, sen absolut, det finns ju skillnader också såklart.
Ja, men jag skulle ändå säga att det nog är mer hälsosamt att göra så snarare än att ta in en tränare som kanske spelar på ett helt annat sätt, och så måste man kanske värva in då spelare som passar in i den spelstilen. Vi kommer ju komma in på Ruben Amorim exempelvis, men min första tanke när jag hörde att han kopplades till West Ham var att oj, hur ska han lyckas spela sin fotboll med det spelarmaterialet som finns där? Det finns, jag säger inte att det inte finns bra spelare i West Ham, för vi vet ju att det finns Paquetá, Kudus, Bowen, till och med Alvarez tror jag hade kunnat passa in i Amorims fotboll. Men utöver det så hade det blivit ett väldigt stort projekt. Så på det sättet så kan jag absolut förstå varför man tittar på Arne Slott och tänker att ja, men här kan vi nog ta in en kille som ändå kan spinna vidare på det Klopp. Men självklart sätta sin egen prägel, just eftersom att hans inspiration då är Guardiola. Han vill ju hålla i bollen, dominera bollen. Och jag tror också i och med att det finns så många unga spelare i Liverpool. Det finns en annan koppling i och med att hans assisterande tränare också är assisterande tränare för Nederländerna. Så att han känner ju de holländska spelarna väldigt väl. Så att ja, jag tycker ändå att det finns en bra känsla kring den här anställningen. Men med det sagt så vet man ju aldrig förrän man ser det utspela sig hur det kommer gå.
Framförallt vet man ju inte förrän det är helt klart heller.
Så är det ju. Men det verkar ju som att, alltså när jag har pratat med holländare så verkar ingen tro att Slott kommer bli kvar i Feyenoord oavsett vart han hamnar då, om det blir Liverpool eller någon annanstans. Och han var ju med i konversationen också när Tottenham letade efter ny tränare förra året. Och då valde de att gå för Postecoglou istället. Men,
var inte Slott till och med första valet, bara att han inte ville lämna Feyenoord då?
Det var det kanske.
Jag tror till och med att det var så. Att han ville inte lämna.
Jag
tror
att det var att han var med i processen och sen blev det bara Postecoglou. Men det är mycket möjligt att han var första val. Men det verkar väl som att den här sommaren så är det på något sätt dags för Slott att flytta på sig.
Ja, och det är väl det som kanske Ruben Amorim känner också, eller vad man har trott i alla fall, som du ju nämnde här i förbifarten, Frida. Han var ju kopplad till Liverpool också. Det var mycket snack om honom direkt efter att Xabi Alonso då annonserade att han stannade i Bayer Leverkusen. Sen svalnade hela det där Liverpool-spåret för Amorim, och sen plötsligt dök han upp i London för att ha ett möte med West Ham. Och det här mötet ska ju inte ha gått särskilt bra, från vad man har förstått.
Nej, men var det inte också, eller jag såg några uppgifter om att det handlade om att Amorim ville sätta press på Liverpool genom att använda West Ham som något sorts lockbete. Vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det är ju ett väldigt modigt sätt att försöka väcka Liverpools uppmärksamhet i så fall.
Alltså, det är ju också fel sätt. För att om Liverpool tänker, haha, nu kanske West Ham plockar mig. Jaha, är det här en tränare på hyllan som West Ham tittar på? Då kanske vi borde gå på en annan hylla. Det är väl där man ska tänka på den Liverpool-ledning, tänker jag, snarare än att känna, oh nej, West Ham kommer plocka vår tränare. Ser all respekt till West Ham, men de är inte riktigt kanske på liksom den hyllan och letar tränare. Nu verkar det ju bli Julen Lopetegui som är högst upp på önskelistan istället. En tränare jag personligen gillar väldigt mycket, men som, ja, hur ska han hantera David Moyes inpräntat spelarmaterial är ju en fråga.
Ja, också att man aldrig riktigt vet med West Ham. Det kan mycket väl bli så att de bara förlänger Moyes kontrakt i sommar. Jag tycker aldrig riktigt att man vet vart man har West Ham. Men jag tror att en sak som de flesta tränarna som liksom finns i åtanke nu att eventuellt ta över efter Moyes, jag tror att alla de tittar på den här truppen och tänker att jag vill ha garanti på att det kommer att spenderas en del pengar ändå i sommar. För att så pass många hål finns det. Man tänker att de inte riktigt har ersatt yttrarna som man släppte under vinterfönstret. Det finns ju en del frågetecken i backlinjen också som börjar bli rätt så åldrande. Så att det finns en hel del positioner där man troligtvis måste ta in nya spelare. Men sen samtidigt, lyckas man behålla spelare som Paquetá, Kudus, Bowen, ja, då har man ju en stumme på något sätt att bygga efter. Men kommer man göra det? Det är ju också ett väldigt stort frågetecken. Det kan ju bli så att någon av de spelarna lämnar.
Alltså Paquetá lär väl lämna i City, tror jag. Alltså det,
ja, det verkar ju som att det är rätt så nära.
Alltså vi får se vad West Ham gör. Ruben Amorims fall, rekord, rapporterade ju att nej, han kommer inte gå till West Ham, nej, han kommer inte gå till Liverpool. Sen han kan bli kvar i Sporting, absolut, men sen finns det ju andra tränarjobb som skulle kunna vara aktuella, som kanske inte nödvändigtvis är i England heller. Jag tänker ju direkt på ett potentiellt vakant jobb i Milano till exempel, i AC Milan, där Stefano Pioli nog kommer få lämna efter den här säsongen. Det går att tycka olika om det, att Pioli får lämna, kan jag känna, med tanke på att han faktiskt har gjort ett utomordentligt jobb totalt sett med det här Milan-materialet som stundtals kanske till och med har överskattats lite. Men ja, där hade ju Amorim kunnat vara aktuell med tanke på att Milan tydligen tittar på ett internationellt namn snarare än att titta inom Italiens gränser. Om man ska tro det som rapporterats. Men vi får se vad som händer för Amorim och för West Ham och för Milan och allt vad det är. På tal om en sån här vändning, typ som om Moyes nu skulle stanna i West Ham, eller egentligen ännu större vändning, det är att Xavi stannar i Barcelona.
Fast, alltså, inte för att vara sån, men det är ju det mest Barcelona-lika som kunde hända.
Jo.
Hade vilken annan klubb som helst så hade man höjt på ögonbrynen. Men när det är Barcelona så tänker man, ja men det känns rimligt.
Det beställdes in sushi till Laportas hus i kvällen för att fira då den här överenskommelsen som de har kommit fram till. Det finns ju ganska intressant spel bakom här, för det har ju rapporterats mycket kring det. Jag ska ärligt talat säga att i talande stund så har jag inte koll på exakt vad som sägs på presskonferensen där Joan Laporta och Xavi ska möta pressen och förklara lite om det ena och det andra. Men Laporta ska ju på något sorts ledningsmöte ha sagt att Xavi lämnar tidigare under dagen. För att därefter då träffa Xavi hemma hos sig på ett möte efter att Xavi då hade varit med Deco liksom länge och haft ett långt möte om sportlig plan och allt möjligt. Och där kom de fram till att men vi fortsätter ett år till och han förärar kontraktet. Så att det har ju varit väldigt rörigt, men Barcelona har i alla fall bekräftat och gjort klart att han blir kvar. Och det har presenterat på presskonferensen också, ser jag nu på en tydlig bild. Deco, Laporta och Xavi står och håller hand med varandra och ser jätteglada ut. Projektet är inte färdigt.
Hela ledningen verkar ju inte övertygad om att det här är rätt väg att gå. Och jag vet inte hur mycket det kommer påverka långsiktigt att det är på det sättet. Det är också intressant det här med att när Xavi meddelade det här att han skulle kliva åt sidan, att de helt plötsligt går och vinner, vad var det, 13 raka matcher fram till då den här kvartsfinalen mot PSG som de ju faktiskt borde ha vunnit och nog hade gjort om de inte hade dragit på sig det där röda kortet. Men jag har lite svårt. Vad tror du? Alltså, tror du att det här är det här ett segerrecept eller?
Alltså, det är väldigt blandade känslor på det. De har ju haft en mardrömsvecka. Alltså PSG-matchen följt av den där klassikoförlusten. Det har ju fått i sin tur, om man ska tro det här, sen rapporteras då liksom många i ledningen att tveka på Xavi. Och som du säger, det har varit många som har tvekat på det. Xavi ska ju, det har ju varit väldigt mycket fram och tillbaka från att det här beslutet kom. Det har också varit att Xavi själv har öppnat för att ändå stanna. Men med kravet att få in vissa specifika spelartyper och stjärnvärvningar. Den ena, en interior, en åtta, som då är tänkt att vara Bernardo Silva. Den andra, en sittande sexa på mitten, som då skulle vara Joshua Kimmich eller Martin Zubimendi. Huruvida han har fått garantierna för att de här värvningarna som genomföras ska låtas vara osagt, för där förutsätter att de säljer vissa spelare. Och det lär de också göra, för det är väldigt mycket snack om de ska sälja Frenkie de Jong och ska dra hela den soppan ett varv till. Nu har det väl till och med varit snack om att Ronald Araujo faktiskt inte är alltså osäljbar någon mer efter hans svajiga insatser på sistone. Och med Kubarsis framfart som han har haft på den positionen. Kondé finns i salu, Rafinha finns i salu. Så att de kommer generera intäkt på ett annat sätt. Och om de här läggs på de här spelarna som Xavi vill ha, så kanske han vill fortsätta. Sen tror jag för Barcelonas del finns det så mycket bättre alternativ på marknaden idag då. Det ska vara Hansi Flick då, som ändå velat gå till Barcelona. Men jag tror att om Xavi vill vara kvar så ser jag ingen anledning att sparka honom blott på en titellös säsong.
Nej, och sen har han ju, precis som du är inne på där, jag menar, där är ju ändå en ung stumme i det här laget som är väldigt spännande med Jamal då. Och jag är nästan ännu mer imponerad av Kubarsi, för det är så sällan man ser en mittback som är så ung, alltså 17 år gammal och kliver in på den positionen och gör det med en sån självklarhet och en sån mogenhet. Det, jag tycker nästan det är ännu mer imponerande än om man spelar högre upp i planen. Så att, ja, de spelarna eller de guldkornen finns ju onekligen.
Men det är väl de som också ska vara icke till salu. Det är ju typ Pedri, Gavi, Kubarsi, Jamal, någon mer. Alltså det är de som de inte kommer att släppa oavsett. Sen så är resten up for grabs om rätt bud kommer. Så att jag tror att det kommer hända ganska mycket i Barcelona på så vis i sommar, och att försöka reda ut exakt hur deras ekonomi mår och hur mycket de har råd att värva, det är helt omöjligt. Men att de fortsätter med Xavi när Xavi då... Finns ju lite rykten om att Xavi kan ha satt press då i det här mötet och sagt att ja, men om jag lämnar då till sommar, då ska jag fortfarande ha kompensationen för mitt sista kontraktsår.
Mm, ja.
För han hade ju det trumfkortet på handen också. Och Barcelona vill väl inte betala ut den kompensationen. Så att även om Barcelona kan känna att åh, men vad skönt om han drar, så kunde de inte bli av med. Ja, det är rörigt. Men det är ju ingenting i jämförelse med det som pågår i FC Bayern nu, du Frida.
nu vet jag vad du ska komma in på.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Din personliga favorit verkar ju faktiskt vara en frontrunner och ta Bayern-jobbet efter att man först då har fått nej från Xabi Alonso och stannade i Bayer Leverkusen. Sen var det Julian Nagelsmann som man sensationellt ville ta tillbaka. Nagelsmann som också verkade öppen för det tills han gav tillbaka kaka så att säga och bara konstaterade att nej Bayern, nu är det min tur och sätta er i en jobbig sits. För han förlängde med tyska landslaget och kanske använde Bayern som spelbricka för det istället. Och Bayern står där och undrar, vad ska vi göra nu? Jo, de ringer nästorn Ralf Rangnick borta i Österrike som verkar sugen.
Ja, jag säger som Cristiano Ronaldo, he's not even a coach. Nej, det är väl klart att om Rangnick nu skriver på för Bayern och sen så blir det fullständig succé nästa säsong, då får jag äta upp mina ord, men jag hyser inga starkare känslor för Rangnick. Jag tycker faktiskt inte att han har visat sådär väldigt mycket på den högsta nivån att han är en så pass kompetent tränare att han ska ta över en stor klubb. Jag är inte övertygad om det här, men det vet du ju om, du vet ju vad jag hyser för känslor för honom.
Ja, nej, precis. Han har ju gjort det bra i Österrike, ska säga, som förbundskapten där. Men det är ju en helt annan sak att vara förbundskapten för Österrikes landslag. Det senaste här från Bildt är ju att det är väldigt långt gångna samtal med Rangnick. Alla i Bayern är liksom överens om att de vill ha någon som ny tränare. Och det här är inte någon interimlösning, men han kommer inte få ett väldigt långt kontrakt, utan snarare ett kontrakt i typ 2026-2027. Och kompensationssumman om vi talar till österrikiska fotbollsförbundet väntas landa på typ 2-3 miljoner euro. Jag tror ju han kommer passa mycket bättre i FC Bayern än i United. Så mycket kan jag väl säga. Jag
tror ju att han... Ingen som passar i Man United. Så
nej, precis. Sen liksom att, som sagt, Rangnick sa ju att det här klubben behöver öppen hjärtkirurgi. Det kommer han ju inte säga om FC Bayern. Absolut, så kommer han ju saker att anmärka på, och det ska ju varit en del att han vill ju ha ordet över liksom sportsliga ledningen med Freund och Max Eberl och de här, och ha ännu mer att säga till om. Det kan ju skapa viss schism inom den gruppen, tror jag, när de ändå har jobbat på att sätta ihop en ny sportslig ledning efter att de gjorde sig av med Salihamidžić och Oli Kahn och allt vad det är. Men ja, det är FC Hollywood, så att, men jag är inte helt alltså, jag förstår vad de tänker, så mycket kan jag säga. Men jag är inte övertygad om det heller.
Nej, och också när man tittar då på Xabi Alonso som har gjort det så fruktansvärt bra med Bayer Leverkusen. Mm. Sätter man honom vid sidan om Rangnick, så det finns ju ingen tvekan om vilken som är den bättre tränaren. Och så länge Leverkusen får behålla sin stumma av spelare i sommar, då kan man inte riktigt se att, ja, det måste ju till någonting extra från Bayern på något sätt för att verkligen få stopp på den segermaskinen som det ju faktiskt är. Och ja, som sagt, jag är inte övertygad om att Ragnik är den personen. Det han är, och väl, jag tror att det var det som gjorde att jag på något sätt utvecklade en... det är inte så att jag känner ju inte så starka känslor mot honom. Men jag tyckte att det märktes väldigt tydligt att det Ragnik är bra på, det är att skapa en PR-karusell kring sig. Som han anställer folk som kan pumpa ut positiva nyheter om honom. Och det var det som hände här i England. Och jag tyckte ändå att allt det han sa om Manchester United exempelvis, som folk kanske tar upp långt senare i efterhand. Ja, men titta här, Ragnik hade rätt om Man United. Allting han sa var rätt. Jo, men andra tränare sa ju samma sak. Mourinho sa samma saker, exempelvis. Mm. Så det är det jag tycker att Ragnik, han har på något sätt... Ja, för mig är han en person som helt enkelt är duktig på att lyfta sig själv i olika sammanhang. Jag är inte övertygad om att det faktiskt finns en superduktig tränare i honom. Han är bra på andra saker, men jag är inte övertygad om att han, ja, att han kan åstadkomma så mycket som fotbollstränare just.
Sen är väl det att just frågan om Bayern... också, absolut, de var ju väldigt bra under Pep Guardiola, som ju verkligen var tydlig med vad han ville på planen, så att säga. I Rangnicks fall tror jag att i en miljö där tränaren alltid har en ganska undanskymd och pressad roll, som FC Bayern är, där är det snarare spelargruppen och klubbledningen som har makten snarare än tränaren. Och det är någonting som många tränare har fått uppleva i den klubben. Nagelsmann till exempel. Ja. Så tror jag att ha det här liksom PR-maskineriet kan nog på något sätt hjälpa och hålla honom flytande. Kan ändå se till på något sätt att han sen kommer han kanske inte ha så mycket reell makt över allting som sker i klubben. Men om en klubb fungerar så, ja. Det blir väldigt intressant att se. Det tycker jag. Det blir väldigt intressant.
Och visst, det kan vara så att jag kommer ha helt fel och du har rätt. Att det kan ju vara så att hans personlighet kanske passar jättebra in i just Bayern München. Men ja, vi får väl se helt enkelt.
Ja, vår lyssnare Melvin Bäck håller nog med dig i alla fall, för han frågar: när sparkar Bayern Ralf Rangnick, efter 3 eller 6 månader?
Ja, frågan är ju också vad som händer med Tuchel om det blir Man United för honom. Det är ju en intressant utveckling i så fall.
Ja, han måste ju någonstans. Och Manchester United är väl det han verkar vilja ha. Så att...
Han vill ju till England. Det är ju väldigt tydligt.
Ja. Ja, det finns ju kanske potentiellt ett vakant tränarjobb i en annan klubb i Big Six i England annars. Och det är ju Chelseas jobb då. För att Pochettino är pressad. Det var ju inte någon höjdare derby mot Arsenal direkt som de hade här i veckan. Vi kan väl börja där egentligen. Ja, vad har man att säga om Arsenal? Ben White, helt okej insats.
Ben White, ja, jag kunde inte låta bli att skriva en krönika om hur Ben White ska rakt in i säsongens lag. Men jag tycker verkligen det, att Ben White har, alltså om man ser till över hela säsongen, så finns det ingen högerback som har presterat bättre än honom. Vi har ju haft en del skador under säsongen, alltså man tänker på Trent Alexander-Arnold och Conor Bradley klev ju in och gjorde det väldigt bra där. Kyle Walker har varit skadad, så jag tycker att Ben White har varit bäst. Och det visade han ju också här med 2 mål, även om det ena inte var helt planerat. Det var ju ett inlägg som smet in. Men verkligen en statement-seger för Arsenal. Deras största mot Chelsea sedan 1930. Det är ju nära 100 år. Och ett riktigt magplask för Chelsea då, som ju saknade Cole Palmer. Men man kan ju inte skylla allting på det.
Nej, Pochettino gick ut inför och sa att jag vill att spelarna går ut och visar att vi är Chelsea FC och inte Cole Palmer FC.
Mm, det gick ju bra.
Ja, det gick jättebra. Det är ju i fall ganska mycket snack kring Pochettino nu efter den där förlusten. Jag håller med dig om Ben White för övrigt också ska läggas till. Minns också, noterade med glädje den brittiska kommenteringen av Ben Whites då misstag, eller vad heter det, inlägget som gick in i mål där, att Arsenal are so good that they're scoring by mistake.
Ja, det är verkligen just det här att han flinade lite också efteråt. Han kände ju att det här var inte riktigt menat, men man tar vad man får.
Ja. Nej, men som sagt, Arsenal gör ju sitt bästa i alla fall därför att ändå tvinga City att vinna sina matcher här, och det är väl bra för titelstriden. Men i Chelseas fall då, Pochettino pressad, det känns inte helt liksom självklart. Kom väl uppgifter där om dock att sparka Pochettino skulle kunna starta en sorts spelarrevolt, i och med att spelarna verkar tycka om Pochettino. Mm. Jag förstår inte hur, vad spelarna har för kravbild då. Om vi säger
nej,
så.
Alltså bortsett från Bel Silva så verkar han ju ha de flesta på sin sida.
Ja, men alltså hon kan inte varit glad över att Thiago Silva byts in i ställningen 0-5 med 10 minuter kvar. Tyckte till och med jag var respektlöst.
Ja, oh, alltså Pochettino har inte riktigt fingertoppskänslan.
Nej, alltså, du kan inte göra så mot Thiago Silva. Alltså nej. Med det han har gjort. Alltså, nej.
Men utöver det så, jag kan ju ändå förstå om det nu är så här spelarna resonerar. Man får ju ta alla såna här rykten med en nypa salt också. Ja. För det kan ju vara att man planterar rykten för sin egen vinnings skull, som med Rangnick. Men i Pochettinos fall så finns det ju saker att skylla på också. Och det är ju just hur rekryteringen har gått till. Och att han har haft en så oerhört stor trupp att hantera. Har ju faktiskt haft många skador också. Man tänker väl inte riktigt på det i och med att truppen är så stor att det finns så många olika namn. Men det har ju ändå funnits en del skador på spelare. Så att, ja, han har väl försökt att göra så gott han har kunnat, och han har ju själv erkänt att det här projektet har varit det absolut svåraste han har tagit sig an i hela sin karriär. Så att jag tycker väl inte att det är fel att ge honom lite mer tid. Men sen samtidigt så får man ju vara krass och säga att Chelsea har inte tagit kliv framåt den här säsongen, utan är ungefär lika bra som när Potter var där. Och det är ju ett underbetyg.
Är de än så bra? Alltså det är det jag undrar. Är de än så bra som när
Potter var? Nej, de släpper in fler mål. Så att försvarsmässigt så är de inte bättre. Men
plocka bort Cole Palmer-ekvationen.
Ja, det har ju varit Cole Palmer FC. Ja,
det det.
Så att nej, det är helt sant. Utan honom så, vad står han på, 20 mål, leder skytteligan. Det säger ju rätt så mycket. Så att nej, det har inte varit tillräckligt bra från deras sida. Men det är ju också, och det har vi nämnt tusentals gånger den här säsongen, att man kan bara se på dem att de är unga och orutinerade. Att det är så himla viktigt att man hittar den mixen. Att man inte på något sätt bara plockar in spelare för att den här är ung och lovande. Det går inte riktigt. Utan man kan ha ett ungt lag och prestera väldigt bra. Men Chelsea har liksom inte lyckats hitta det där. Alltså den där... möjligtvis då att de behöver spelare som har lite bättre ledaregenskaper. Någon som kan ta ansvar. Gallagher försöker väl göra vad han kan. Men han kanske inte är rätt spelare till att vara den personen heller.
Nej, men det är ju, vissa har ju såklart klivit fram och på något sätt axlat som Gallagher till exempel och så, men inte tillräckligt bra då, eller tillräckligt väl för att det behövs mer. Det går ju bara att dra en jämförelse till Arsenal egentligen, som ju också har en väldigt ung stomme. Men många av de spelarna som har ledande roller är sådana som fått tid att växa in i dem i Arsenal-laguppsättningar som haft lite mer rutin, och andra spelare som har varit med ett tag och vet vad det handlar om. Och jag kan ju tänka mig typ att bara ha en spelare som Jorginho där i den gruppen, som har varit med så länge. Han tror jag hade kunnat, om han hade varit kvar i Chelsea. Det är en helt annan kravbild, tror jag. Nu vet inte jag exakt hur han är utanför plan och så vidare alltid, men att du behöver vissa spelare som kan klubben, som förstår vad det handlar om, som kan liksom sätta en exempel för alla som kommer in. Och det är ju där Chelsea saknar. För Thiago Silva är ju på något sätt, han är väl, han är inte riktigt den typen heller.
Nej, precis. Och det är konstigt att han ändå har fått den stämpeln på sig här under åren i Chelsea, som att han är den ultimata ledaren. Men precis som du är inne på så säger ju det ganska mycket om vilka spelare man har i Chelsea då, att man kanske saknar den typen av spelare och ledare då.
Som sagt, Arsenal-Chelsea var det som spelade här i veckan. Det har varit lite andra matcher också i den här pågående midweek-omgången i Premier League. Vi kan väl nämna någonting om Merseyside-derbyt igår också, tycker jag, när vi ändå är här. Alltså, wow! Ja, det var länge sedan jag blev så glad av att se Everton spela fotboll som under den första halvleken. Alltså, vilken energi de hade!
Ja, och man måste ju komma ihåg också att de har inte vunnit ett Merseyside derby sedan 2010. Det är ju så länge sedan. Nej, det var ju faktiskt en seger de förtjänade. Och det är ju det som är mest förvånande att säga. För att det är en sak om det hade varit en smash and grab win. Men nu är det ju faktiskt så att man gör två mål på fasta situationer. Det första är ju ett av de märkligaste målen man har sett. Det var inte jättesnyggt, men bollen skulle in. Och sen Calvert-Lewins nick där. Det var väl en sån kväll där alla Everton-supportrar på Goodison, de måste ha känt att den här kvällen kommer de komma ihåg i resten av sina liv. Och just det här, den här extra kryddan, att man troligtvis grusar Liverpools hopp om ligatiteln totalt. Det är svårslaget.
Ja. Nej, men just också, alltså, det känns som att det fanns något brinn i varje situation. Hur de täcker boll, hur de pressar, hur de... allting de gör, jag tyckte det var liksom första gången väl man ser verkligen ett Everton som ser ut som Everton ska göra, som ett John Dyche-lag ska göra med alla styrkor och liksom spets på det sättet. Nej, det är inte kanske den allra tekniskt mest briljanta fotbollen, men de var effektiva och svåra och jobbiga och ja, kröp under skinnet på Liverpool helt och hållet. Sen Liverpool var mest besvikna på att få massa frisparkar mot sig i första halvlek, och sen så när de ska få någon forcering i andra, det händer ju liksom inte så mycket. För att du har en forwardstrio som just nu verkar ha noll självförtroende framför mål.
Mm. Ja, precis. Och det är lite som att bensinen börjar ta slut. Det var ju det uttrycket Klopp använde när han annonserade att han kommer att sluta som tränare i sommar. Just det här med att bensinen håller på att ta slut, och lite grann den känslan får man också med hans spelare nu. Och just det här också, att man missar så många chanser. Vi har ändå sett vid ett x antal tillfällen nu de senaste veckorna matcher som man borde ha vunnit, exempelvis då Manchester United. Men där man inte har lyckats. Så när man då tittar på hur Arsenal bara kör över Chelsea efter att ha förlorat med Aston Villa, de får ändå till den där reaktionen som man måste få till i det här läget av säsongen. Då kan man ju inte säga att de kommer komma i kapp varken Arsenal eller Man City då, som har två matcher mindre spelade. Men det är ju inte det här avslutet som Klopp hade velat ha. Det pratades ju om att det skulle bli flera pokaler, och nu verkar det ju bli en enda.
Ja, det är, allt talar för att det bara blir en enda, för att ligan blir ju svår för dem att hinna ifatt i nu, när det inte bara är City att förhålla sig till, utan även ett Arsenal som då utökar ledningen mot Liverpool i tabelltoppen. Något mer du har att tillägga från matcherna vi hade här nyligen? Kan ju notera att United inte gjorde det jättelätt för sig mot Sheffield United.
Nej, men det är väl det man förväntar sig nu för tiden, att man vet aldrig riktigt vad man får, men sen kliver Bruno Fernandes fram och löser det åt dem. Han är ju en fantastisk spelare, och det känns ju som en uppenbar sak att säga, men jag tycker att han får lite väl mycket skit. Mm. Jag tycker ändå att det känns som att han bryr sig väldigt mycket om Man United. Och ja, det var han som klev fram här mot Sheffield United också.
Han har ju lite low-key hittat en väldigt fin form igen, tycker jag, Bruno Fernandes, och gör mycket rätt och mycket poäng igen, som man ju har saknat av honom från under den här säsongen. Så att får jag se där, han lär nog ha en nyckelroll även i nästa säsongs Manchester United, oavsett vem som sitter på tränarbänken, kan man tänka sig. Vi tar lite blandat och gott från silly ryktesfloran också innan vi tittar på lite fler lyssnarfrågor. Bruno Guimaraes har dykt upp i en artikel i The Telegraph, och detta då rörande att både Arsenal och Manchester City är sugna på att värva honom till sommaren. Det har varit mycket snack om Alexander Isak tidigare, men Isak har ju själv sagt att han trivs i Newcastle. Newcastle själva säger att de inte är intresserade av att sälja honom, och ja, han skulle kosta ganska mycket pengar också om Newcastle faktiskt skulle sälja Alexander Isak. Och då kanske det är lättare att sälja Bruno Guimaraes. Och det kanske är lättare att ersätta Bruno Guimaraes om de nu måste sälja någon. Och då kan det bli en ny Declan Rice-situation där Arsenal och City slåss om samma mittfältare. Eller vad säger du, Frida?
Ja, det kan ju det, och man kan ju faktiskt se Guimaraes i både Arsenal och Man City. Jag tror i Arsenal just att få till den balansen med Declan Rice och Ødegaard, han hade nog smält oerhört bra in där. Men samma sak gäller ju med Man City. Jag tror att han hade kunnat hitta ett fint samarbete med Rodri exempelvis. Så att nej, det är ju en spelare som man kan se hamna i båda lag. Det verkar ju som att Man City är beredda att betala hans utköpsklausul också på, vad är det, 100 miljoner pund eller någonting där, i den stilen.
Ja, det, som sagt, man har inte tänkt på honom som ett alternativ till den här mittfältsluckan i Arsenal, men det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt logiskt och bra alternativ om de skulle få igenom det. Nu kanske det är City som ändå vinner den dragkampen då, och med tanke på att Guimaraes är väldigt god vän med Lucas Paquetá också. Paquetá som jag trodde skulle hamna i Newcastle innan han då valde att flytta till West Ham. Inte otänkbart att de två vännerna kan återförenas i Manchester City då. Beroende på vilka som lämnar där. Det är väl om Bernardo Silva drar då. Vilket jag väl nästan tror att han kommer göra. Alltså någon gång måste han ju flytta söderut. Alltså det har varit så mycket snack om det hela tiden, så nu börjar det bli läge för det.
Ja, jag tänkte precis säga det. Vi har pratat om det de senaste, vad är det, 3 åren? Ja. 2 åren. Sen tycker jag ju alltid att han har bevisat varför Guardiola vill ha honom kvar. Han är ju en fantastisk spelare. Men ja, vi får väl se vad som händer.
Alltså det är ingen tvekan om att City kommer vilja ha kvar honom om han vill vara kvar. Så är det ju. Det är ju mer om han känner själv att nej, nu är det dags att ta nästa steg. Eller liksom en annan, hitta på något annat. Typ flytta till Barcelona. Och sen får vi se vad det blir. Kevin De Bruyne också som har kommit i åren lite och så. Så det kan ju vara så att City behöver bygga om sitt in i mittfält till nästa säsong.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Några som inte vill bygga om för mycket tror jag det är Inter. De har säkrat Scudetton här i helgen, eller i måndags rättare sagt, efter att ha besegrat Milan i Madoninas derby. Otroligt intensivt och roligt derby att titta på, som verkligen tände till där på slutet med alla röda kort och allt annat också. Och de har ju firat natten lång i Milano. Därefter, de var ju ute där vid katedralen och firade med fansen, och och allmänt god stämning kring Inter just nu. Och de har ju 2 värvningar klara till sommaren. Med Itarmi är en av dem, Piotr Zielinski den andra, båda på fri transfer. Och båda känns ju väldigt logiska för Inter, sett till att det de behöver göra nu är ju att bredda truppen.
Ja, de har ju varit överlägset det bästa laget i Serie A i alla fall. Så att det är ju bara att spinna vidare på den succén, känns det ju som.
Ja, alltså de... Alltså i mitt tycke så är känslan att de är på väg att på något sätt starta lite över nera. För jag har så otroligt svårt att se någon annan klubb närma sig Inter i dagsläget om inte Inter själva sätter käppar i hjulet för sig själva. Mm. Alltså om de bara liksom bibehåller den här nivån på något sätt. Simone Inzaghi verkar inte intresserad av att flytta någon annanstans just nu, även om det borde vara mer rykten kring honom. Det borde vara fler klubbar som tydligt är intresserade av att försöka värva den tränaren, med tanke på vad han faktiskt har gjort för någonting med Inter och vad han har gjort med väldigt begränsade medel och den fotboll som de spelar. Men så länge han är kvar, och Lautaro Martinez vill ju vara kvar, vad det verkar, Barella vill vara kvar och så vidare. De har ju en stomme, de har en tränare, de har ett system. Inte jättemycket pengar, men jag tror att de är otroligt stora favoriter till att ta en Scudetto även nästa säsong. Som jag kan ju säga. Bayern München, de tittar på lite allt möjligt in förutom tränare till sommaren. De vill ha spelare också. Det sägs att de jagar Jonathan Tah nu. Försvarsjätten i Bayer Leverkusen. Det känns inte riktigt som att det är den... Nu har han ju fått lite av en renaissance, Tah, men finns ju andra mittbackar i Bayer Leverkusen som kanske är mer lovande än vad Jonathan Tah är, tänker jag.
Ja, vilken klubb sa du förresten att han ryktades till?
Bayern München.
Ah, Bayern München. Ja, såklart. vem annars?
Ja, precis. Vilka annars skulle vilja värva Jonathan Tah?
Ja. Nej, det har ju varit rätt så mycket snack där ändå om Bayer Leverkusen mittbackar. Det är Hincapié.
Mm.
Är väl den som det har snackats mest om. Bra ålder också på honom, 22 år gammal.
Kan spela vänster också.
Mm, precis. Så att, nej, vi får se också. Jag menar, nu när Xabi Alonso stannar så tror jag ju definitivt att det kommer bli en morot för spelarna också, att de möjligtvis vill stanna. Eller att det kommer krävas ganska mycket för att de ska röra på sig. Men det brukar ju bli så att Bayern kommer att knacka på dörren när ett lag går bra i Bundesliga.
Sen också Tah är tysk, har varit i Leverkusen länge. Såklart det lockar för honom att i Bayern. Sen där, vilken plats skulle han ta i den där mittlåset då? Nu har ju för sig Eric Dier överträffat alla förväntningar och petat Kim Min-jae, vilket är en sjuk mening att säga ens, men så är det ju, och typ med all rätt med tanke på hur bra Eric Dier faktiskt varit. Men att Tah ska in i den mixen, jag vet inte. Sen för Bayer Leverkusens del så är det logiskt om man skeppar en mittback åtminstone med tanke på uppsättningen man har. Men då trodde jag snarare att det skulle vara liksom att skeppa Tapsoba till, eller Hincapié som vi nämnde, till Premier League då. Den som man vet eller känns logiskt om man lämnar från Bayer Leverkusen, det är ju Jeremy Frimpong som vi var inne på förra veckan också. Som jag kopplas till United bland annat. I övrigt så känns det väl ändå så att de flesta mår ganska bra av att fortsätta spela under Xabi Alonso där. Kan också notera att en trotjänare tackat för sig i Baskien, eller ska tacka för sig. Iker Muniain gick ut i en video på Athletic Clubs hemsida och konstaterade att han lämnar klubben vid kontraktslut efter 15 säsonger i Athletic, och då under den här 15:e pågående säsongen så fick han dessutom åka på La Gabarra, den klassiska titelbåten, och dessutom att lyfta den där Copa del Rey-bucklan som de har väntat på i 40 år. Anledningen att han lämnar, speltid, och att han känner att det är rätt läge för både han och klubben. Det är inte lätt att bli en one club man.
Nej, och man fick lite tårar i ögonen då när man såg den videon. Min spanska är inte superbra, min portugisiska är bättre, men när jag såg den videon utan subtitles så kändes det ändå som att jag kunde ta in budskapet. Nej, det är fint på något sätt, eller det är ju så ovanligt att spelare stannar så länge i samma klubb nu för tiden. Det är nästan konstigt att det har blivit en raritet, för att ta för 10-15 år sedan så var det ju inte så ovanligt, men nu blir det på något sätt att man verkligen blir imponerad av dem som tillhör samma klubb under en så pass lång tid.
Frågan är, den slutar ju inte nu, utan nu är det något nytt som väntar, och då får vi väl se vad, för han är ju fortfarande bara 31 ändå. Han är ju från Pamplona, Osasuna. Det har funnits rykten om det förut. Det hade varit en logisk flytt på något sätt. Eller kanske göra något helt galet och åka på ett äventyr någon helt annanstans. Han har ju visat att han tycker om River Plate tidigare, till exempel. Det hade varit oerhört häftigt om man skulle göra en sån flytt. Iker Muniain. Vi tar lite frågor, tycker jag. Nu har vi för sig besvarat flera av de här frågorna redan under avsnittet. Som till exempel den här från Finlir om hur bra kan Bruno Guimarães bli på ett Arsenal-mittfält. Det har vi ju pratat om. Däremot frågar Linus Norman, vem har varit årets värvning från sommaren 2023?
Oh, i alla ligor eller?
Jag antar att det är alla ligor.
Ja, alltså jag är ju väldigt Premier League-fokuserad så att jag kan väl dra upp det, och Cole Palmer och Declan Rice tycker jag väl har varit de främsta värvningarna. Jag hoppas jag inte missar någon nu, men jag tror inte riktigt det. Det är nog de två jag landar i.
Jag kontrar väl med Jude Bellingham då.
Just, ja.
Men absolut,
just det, alltså, den lilla övergången, ja.
Den har varit helt okej för Real Madrid, kan man väl lugnt konstatera.
Ja, han får upp i topp.
Ja, det är svårt att prata bort den impact han har haft, kan man väl lugnt konstatera. Ja.
Sen handlar det ju också om, skulle det vara så att Arsenal går och vinner ligan, då är det ju svårt att bortse från Declan Rice på något sätt. Men du har rätt, Jude Bellingham självklart. Även om han kanske inte har varit riktigt lika bra på sistone.
Ja, de gjorde ju ändå ett klassiko i helgen.
Ja, ja, absolut. Men han har ju ändå inte varit, han var ju så fullständigt överlägsen under stora delar av säsongen. Men har kanske inte riktigt varit på den nivån. Den
Nej, han har ju haft en lite mer tillbakadragen roll. Men absolut så har han ju inte varit liksom den här dominanta kraften. Det var han väl i och för sig inte i början av säsongen på det sättet heller. Utan det var ju mer att han dök upp i rätt lägen och gjorde mål. Det är ju inte så många av Jude Bellinghams mål egentligen som är så här. På samma sätt som när Cristiano Ronaldo eller Messi bara drev igenom ett helt försvar och dundrade in den från 30 meter. Utan Bellinghams mål har ju, de flesta av dem har ju varit att han står på rätt plats vid rätt tillfälle och tar rätt löpning vid rätt tillfälle. På ett sätt man inte riktigt väntade sig att han skulle göra.
Nej, och det har väl blivit så mycket mer också kring Bellingham. Jag tänker inte bara det här med att man säger att han är en bra fotbollsspelare, utan han har ju blivit en superstar på något sätt. Att han verkligen har... Nej, alltså just att hela hans varumärke har växt något så oerhört. Och han, jag menar bara här i England, han har aldrig representerat en klubb i Premier League, men ändå är det på något sätt han som är posterboy alltid av förståeliga skäl. Så att jag tycker väl på något sätt att han har visat att han är the next big thing. Han är ju redan en big thing, men om du förstår vad jag menar, att det är han som kommer ta över den här stjärnglansen från Ronaldo och Messi.
Nej, jag vet, jag var ju i Madrid här nu i helgen och det var ju i särklass flest Jude Bellingham tröjor man såg på stan, om vi säger så.
Ja, det är häftigt.
Överallt.
Just att han är en så bra kille också. Det gör ju en ännu mer, alltså ännu gladare för hans skull på något sätt.
Han blir ju nästan på nivån dock, att det har ju varit efter varje intervju där han artikulerar sig så perfekt och svarar perfekt på allting, att han blir nästan för perfekt. Att det måste ju finnas någonting här. Det måste ju finnas någonting, något som inte är. Ja, det är väl i och för sig att han kan ju vara ganska grinig och arg på domare och lite annat på planen.
Ja, men det var nästan skönt att se honom reagera på det sättet efter, vilken match var det när han var upprörd?
Måste jag tänka, var det Valencia-matchen efter det där målet som när bollen gick i nät och domaren hade blåst?
Just det. Ja.
Under inlägget.
Men det var ju nästan skönt att se honom reagera på det sättet, för det visade också att han har den sidan till sig. Att han är, visst han är perfekt, så är det bara. Men att det finns ändå en edge till honom. Sen är det ju, beror det ju förstås på vad man förmedlar också, förbildar sig själv, och där har ju hans föräldrar en väldigt stor roll, att de, de ser till att han inte ger intervjuer till vem som helst och sådär. De håller verkligen honom i skinnet.
Fick en fråga på mail här faktiskt också från Viktor som är Milan supporter och lite nyfiken på nästa säsong får med sig. Han undrar, från vilken hylla vill man värva och framförallt vem ska de låta gå? Och kommer något engelskt lag att buda på Tomori? Vad tror du? Är det någon snack om Tomori i England?
Jag har faktiskt inte, sett så mycket om honom i ryktesväg. Han är ju en sån där spelare som många verkar uppskatta och många verkar förbryllade över att Southgate inte verkar uppskatta honom särskilt mycket. Men nej, jag har inte sett honom i förhållande till att klubbar eventuellt skulle vara intresserade av att signa honom. Det har jag inte gjort än så länge.
Nej, i Milans fall så har det varit lite snack kring Theo Hernandez såklart, om att Bayern vill värva honom, och det hade ju varit ett extremt tapp för Milan skulle bli av med Theo, inte bara som spelare utan som ledargestalt i den klubben också. Rafa Leao är väl inte jättehet på marknaden efter att ha haft en relativt sval säsong ändå. Sen är det ju mycket som avgörs i Milan på vem som kommer ta över. Viktor här nämner ju att Van Bommel ryktas in som ny tränare. Finns ju ganska många andra namn som också kopplas samman med det jobbet. Jag nämnde ju Ruben Amorim nyss som hade kunnat vara ett alternativ. Hur de prickar med det här tränarnamnet kommer avgöra mycket vad de kommer hitta på sen. Det känns ändå som att det kommer hända en del i alla fall oavsett. De måste ju ha en ersättare Giro också på topp som ju drar till MLS. Och där är väl mest snack om Sirkse från Bologna. Men det blir också en dragkamp med en massa andra klubbar.
Så ja, lite osäkert läge i Milan ändå. Lite för Zlatan att göra också där i sin ja, något diffusa styrelseroll som han har att, att dra i sina trådar och kontakter och se vad han kan göra för att få ett Milan som faktiskt kan utmana Inter nästa säsong. Som de ändå inte var nära riktigt att kunna göra den här säsongen. Willy Tran vill att vi pratar Yuito Suzuki. Ingen som helst aning om vem människan är, ska jag faktiskt ärligt att säga. Men jag kan ta reda på det till nästa vecka. Albin Forsberg suktat efter lite mer West Ham-tugg. Sen är det som potentiella alternativ till tränarbänken. Lopetegui känns väl som ganska trött alternativ. Eller är det på den hylla man realistiskt måste kolla? Vi var inne på det lite förut. Jag tror att Amorim är för hög hylla. Lopetegui tror jag är rätt hylla. Vad säger du, Frida?
Mm. Ja, jag håller väl med om det. Men sen är ju frågan just det här igen med truppen och sådär. Vad ska man... Ja, vad för väg ska man slå in på och välja? Och det verkar ju som att West Hams styrelse... Alla är inte övertygade om att Lopetegui är rätt man. Och vi vet ju också att det fanns viss problematik i Wolves. Mm. Som ju... Jag tippade faktiskt Wolves på nedflyttningsplats inför säsongen just för att jag kände att det kommer inte gå bra här med Lopetegui. Jag tror jag kände på mig att han skulle lämna och att det möjligtvis då skulle påverka Wolves negativt. Men då kommer Gary O'Neill in och gör ett superbra jobb. Så att jag tror att det har svärtat ner Lopetegis rykte lite grann också. Just hela den härvan. Men ja, det är väl den hyllan West Ham får kika på. Jag tycker väl framförallt att de måste lite grann hitta sin identitet eller ja, återigen det här med att välja vad man vill ha för identitet. För att man kan ju välja att gå för någonting helt annat. Vi såg ju Brighton, det var ju exakt så de gjorde. Att de plockade in Graham Potter och de blev någonting helt annat och sen så har de spunnit vidare på det där De Cherby har tagit det till ytterligare en nivå. Så att det går ju, men då måste man på något sätt bestämma sig för att okej, men nu vill vi spela fotboll så här och det är det här vi strävar efter. Jag känner väl lite grann att med West Ham att det inte finns den klarheten i vad de egentligen vill.
Sen är det ganska lätt att bara göra som Brighton. Plocka in Graham Potter.
Ja, frågan är, han verkar också, han bidrar sin tid på något sätt. Mm. Han tänker inte ta vad som helst här. Och skulle det vara så att Gareth Southgate lämnar i sommar, då är det en vakant plats som förbundskapten för England.
Vem går på det snedsteget att ta Gareth Southgate som klubblagstränare? Det undrar man ju.
Ja, jag tycker ju inte det här ryktet om Manchester United tycker jag ju är helt ofattbart egentligen.
Är det så ofattbart? Är det så ofattbart om de skulle göra det?
Nej, men jag tycker väl det för att jag känner ändå eller har fått intrycket av att Ratcliffe och hans gäng då verkar vara rätt så förnuftiga. Och de har lärt sig av sina misstag i sina andra klubbar och har ju ändå byggt upp någonting i Nice som ändå har fungerat bra. Och där har de på något sätt gått på sina minor, men återigen det här med att man har lärt sig av sina snedsteg. Mm. Så att jag känner, eller jag tänker väl ändå att de kommer fatta ett bra beslut för Manchester Uniteds del. Jag tycker inte att det skulle innefatta att Gareth Southgate tar över. Southgate är en jättebra förbundskapten.
Ja.
Men det innebär inte att man är en bra klubblagstränare, för det är ett helt annat typ av jobb.
Jag minns när Jogi Löw ryktades till Real Madrid. Det är ungefär lite samma känsla över till United. Vi tar en fråga till innan vi avslutar. Peter frågar, hur ska Aston Villa tänka i sommar? Från vilken hylla kan de shoppa ekonomiskt och med sil och locka med? Vad behöver de förstärka och bredda?
Ja, alltså det har snackats mycket om de senaste månaderna att det kommer ske rätt stora investeringar från ägarnas sida. Och de har ju mycket pengar, Aston Villa. Det glömmer man lite grann bort, att de kan ändå spendera rätt mycket pengar.
Mycket på Diaby i somras, om vi säger så.
Ja, precis. Så att det gäller ju för dem på något sätt att bredda truppen framför allt. Det är ju så man lyckas etablera sig som ett Champions League-lag, eller alltså som hamnar på en Champions League-plats. Då måste man har den bredden, så nu när det blir ännu fler matcher troligtvis. Ja, i och för sig så har de ju tagit bort returmöten i FA-cupen också där, något som har skapat oerhört stor ilska här borta. Men ja, man måste ha en bredd i truppen för att kunna slåss på alla fronter. Men jag tror att det absolut viktigaste för Aston Villa, det är ju att behålla Emery som det ändå har funnits en del rykten kring. Nu verkar det som att han vill stanna, men...
Det är ju, han är ju förlängt till och med.
Har han det?
Men var, eller, är det, jag trodde det var officiellt att han hade förlängt till 2027.
Oj, det har jag helt missat i så fall.
Ja, nej, men alltså det var ju väldigt mycket snack om Bayern München. För att de ville ju ha Emery, och det, han var innan Rangnick på listan då alltså. Men sen var det ju klart att det, ja, precis. Nej, det här var något helt annat. Ja, men alltså det kom ju uppgifter så sent som för någon dag sedan här om att Unai Emery extended his contract Aston Villa until 2027.
Ja, oh, okej, okay, då hände det igår alltså.
Mm.
Ja, ja alltså, det missar jag. Där ser man. Man läser någonting nytt. Jag skyller på att jag har haft mycket på jobbet, tänkte jag säga, men mitt jobb är ju fotboll, så jag kan inte skylla på det heller. Men se där, ja, men då behöver vi inte oroa oss för det.
Det där är sånt man ofta förar, jag vet inte om du också förar det, Frida, när man pratar med kompisar om något fotbollsrelaterat och får någon fråga om, vet du vem den här liksom högerbacken i Salernitana är? Nej, men det är ju ditt jobb.
Ja, exakt, men ibland, jag menar, hjärnan smälter ju samman ibland av hur mycket information man tar in varje dag. Men gött. Då, ja, bra för Villa, grattis.
Ja, det är ju no-brainer för alla parter, skulle jag säga, tycker jag. Det har ju funkat som en smäck det där med Emery och Villa. Med det sagt, som sagt, mycket olika fotbollsintryck och annat som vi försöker att få ut, och våra tankar och funderingar kring i talande form här i den här podden. Vi får hoppas att vi lyckades med det även denna vecka. Stort tack till dig, Frida, för du ville vara med, och ska du på någon match i helgen?
Ja, det är ju både North London Derby på söndag, som är en spännande match, och sen så är det ju faktiskt en minst lika spännande match, om inte ännu mer spännande, mellan Chelsea och Barcelona på Stamford Bridge, damernas Champions League semifinal. Chelsea har 1-0 inför den andra matchen här, så det kommer bli riktigt kul.
Ja, Emma Hayes sista chans, va? Att gå hela vägen till CL-bucklan som hon fortfarande saknar där med Chelsea. Så det blir ju oerhört intressant att se också. Själv ska jag till Platinum Cars Arena och titta på två krisande lag från medelstora städer i Sverige i form av IFK Norrköping och Elfsborg. Ska
bli spännande. Heter den Platinum Cars?
Ja, just det var så länge sedan du var i... där som en gång i tiden hette Idrottsparken och därefter bytte namn till Nya Parken, som sen blev Östgötaporten, heter nu mer idag Platinum Cars Arena.
Ja, jag tror att jag, när jag jobbade med Allsvenskan, så hette nog Nya Parken, tror jag. Sen så lämnade
jag. Missade du hela Östgötaporten-perioden
jag
också?
Jag tror det, för att 2018 var ju min sista allsvenska säsong, när AIK vann.
Nu måste jag fråga dig, vet du vad Friends Arena ska byta namn till?
Ja, men jag är ju inte helt bakom flötet bara för att jag bor här borta nu. Men det är ju en diskussion i sig hur hela Norge håller på att ta över Sverige. Vad är det som sker alltså? Ja, men.
Det är en diskussion för ett annat avsnitt av Silly-podden, det tar vi då. Eller en annan podd, vem vet. I alla fall, alla lyssnare, ha det så gott, så hörs vi snart igen. Hej då!
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.